Ja, då vill jag först säga tack för att jag får faktiskt komma tillbaka. Den här praktiken du pratade om, Josef, det är 22-23 år sedan. Sov jag här i något rum, tror jag, bakom här och åt frukost här i kyrkan. Och, ja. Så tack för den generositeten för länge sedan och tack för att jag får vara här nu tillsammans med er och fira gudstjänst. Och det där är lite spännande för helt plötsligt, ni vet, så är man i dåtid, i nutid och så får man ju tänka att det finns en framtid också. Och för mig så var ju den där praktiktiden, där jag gick kortet på skolan, skulle bli pastor. Ni vet, det är mycket som snurrar. Hur ska livet bli? Vad har Gud för tankar för mig? Och så står man här nästan 25 år senare och så kan man se att jaha, det var så det blev. Och kanske att de där sakerna som jag anade någonstans att Gud hade lagt i mina händer har fått växa till. Och vissa saker som jag tänkte att det där är nog något, det där, det har jag tappat ut med vägen. Kring det där ska vi prata mer om under predikan när vi ska slå följe med Johannes som slog följe med Jesus. Och karaktärsdanades allt eftersom. För det är ju det som är så spännande och lite skrämmande. Att det händer ju något med oss. Vi blir ju som vi umgås. Och det får vi ju erfara i våra egna liv. Men också så tydligt när vi följer de här gestalterna liksom, som levde så nära med Jesus. När jag inte är här då, Josef sa, säg någonting lite kort om vem du är. Liksom. När jag inte är här så reser jag runt lite så här då. I olika sammanhang. Jag är ordinerad pastor i Alliansmissionen. Bor i Jönköping. Med Samuel, det är lika bra du vinkar så vet folk vem det är. Om de undrar vem är han som sitter där. Ja. Vi har en dotter som heter Ella. Är 17 år i år. Jag jobbar som lärare i själavård och diakoni. På Liljeholmens folkhögskola. I Östergötlands län eller landskap annars. Så det där med själavård, det där med förkunnelsen, tänker jag, det är det som är ärendet. Och så tar det sig lite olika uttryck. Och också något slags ekumeniskt uttryck. För jag tänker att antingen så är vi med Jesus eller så ja, räknar vi inte med honom. Så det är fint att få mötas med Guds folk, med Guds barn liksom. Och få hålla sig nära Guds ord och Guds löften. Så vi ber en bön och sen så tar vi oss in i den här gemenskapen med Johannes men framför allt med Jesus. Så Herre, vi tackar dig för att du är trofast. Vi tackar dig för att du håller våra liv i din hand. Och tack för att vi alla kan få se tillbaka på våra liv och se att nej men titta, det finns någon som har slått följe med oss. Det finns någon som har goda tankar för oss, någon som hjälper oss. Som förbereder för oss på olika sätt. Tack för att ditt ord ska få beröra oss. Kanske korrigera oss men framförallt uppmuntra oss. Fördjupa oss Herre till att bli än mer likare dig Herre. Så tala till oss. Rör vid oss för vi behöver dig Herre. Precis som Johannes behövde dig. Amen. I första Johannesbrevet 4:10 så står det så här. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Det är den gamle Johannes som skriver de där breven i slutet av Bibeln. Första, andra och tredje Johannesbrevet, uppenbarelseboken. Men där är vi ju inte än, för nu ska vi börja här. Och vi tar oss till Matteus 3. Eller 4, vers 18 och 22. Och jag älskar den här pedagogiken som man hade som söndagsskollärare när jag var liten. Därför har jag dratt med mig en tavla hit. Jag behöver inte berätta för er hur det ser ut vid havet liksom, eller vid vattnet. Men ändå så finns det en tavla här som gestaltar Jesus och brödraparen som är på väg upp ifrån Genesarets sjö. Matteus 4. När Jesus vandrar ut med Galileiska sjön får han se två bröder. Det är Simon som kallas Petrus och så hans bror Andreas. De står vid sjön och fiskar med kastnät för de var fiskare. Och han sa till dem, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och så lämnade de genast sina nät och följde honom. Här har ni aktiva grabbar. De kastar med sina nät och de släpper direkt och de är på. Ja. Vad hände sen då när Jesus går vidare? När han gick vidare fick han se. Alltså Jesus ser innan de har sett att de var sedda. Jesus ser två andra bröder. Jakob, Zebedaios son, och hans bror Johannes. Men de sitter tillsammans med sin far Zebedaios i båten och gör i ordning sina nät. Jesus kallar på dem och genast lämnar de båten och sin far och följde honom. Det är ju jättespännande. Det är lite olika tempo här. Här har vi de här aktiva som kastar med sina fiskespön och håller på och är aktiva. Och så har vi brödraparet som är lite mer, vi måste förbereda för nästa gång vi ska ge oss ut. Vi måste ha ordning och reda och administrera rätt här. Ja. Det spelar ju ingen roll, för Jesus sätter dem ju inte i motsats, utan han kallar ju både dem och dem. Men det är lite olika personlighetstyper. Yngst av allihopa är Johannes. Och hur beskrivs han här? Jo då, han är ju beskriven nästan alltid i relation till brorsan, Jakob. Och inte nog med det, utan det är också Zebedaios söner. Ni vet. Någonstans i släktledet, någonstans i alltihopa, sist kommer Johannes. Jag jobbar en hel del med själavård och då kan man ibland träffa de här som upplever sig som ett och-barn. Jag vet inte om du är ett och-barn. Förr när man skrev, ni vet, sådana här vykort, så var det ju från familjen och så var det alla barnen och rutt, sista barnet. Att vara ett och-barn. Att inte riktigt, vem är jag? Utan man beskrivs hela tiden i relation. Det behöver inte vara dåligt att vara i relation till brorsan eller syskonen eller pappa eller så. Men någonstans där hittar vi Johannes allra först. Ja, Jesus har ju redan hittat honom, för det stod ju där att Jesus såg honom. Och så får Johannes känna sig sedd utav Jesus. Och så säger Jesus, kom och följ mig. Och vad är det som händer här? Jo, då säger Jesus, jag ska göra er till människofiskare. Och går man då lite och gräver i de här orden, det här kan ju ni, och vad gör en fiskare? Jo, givetvis så samlar man ju upp, man fångar upp. Det där ordet hänger ihop med att också likt en poet fånga människors uppmärksamhet med orden. Är ni med? Jesus såg någonting i Johannes som kanske inte var dåligt, för han var troligtvis en bra fiskare. Men det fanns någonting mer i Johannes som inte riktigt hade kommit till sin rätt. Som i mötet med Jesus får lockas fram. Kom, du ska få fånga människor. Och för Johannes handlar det om att fånga med ord. Läser vi Johannes evangeliet, läser vi de här breven, det är ju som att vara vid havet, vid vattnet. Det är ju som poesi, han skriver ju, han har ju levt där. Och han tar sig med det liksom in i sitt skrivande och gestaltar på ett helt fantastiskt sätt. När han kallas av Jesus så är det inte för att bli precis som alla andra. Utan det är att bli ännu mer av den han är i sig själv och framförallt i Gud. Så här börjar någonting i Johannes. Här lockas någonting fram. Att Jesus ser bortanför alla de där relationerna. Och så kallas han för den han är. Trots att han är yngst. Trots att han är vad han nu han är. Och så får han följa med. Och så blir han en av de där som får vara med på så många fascinerande uppdrag med Jesus. För Jesus vet hans potential. Tillsammans med Jesus så får han lära sig vad vänskap är. Han skriver om vänskapen, att Jesus kallar oss vänner i Johannes 15. Han kommer få väldigt, väldigt många erfarenheter. Men vi då som liksom läser om Johannes, vi tänker att oj, han måste ju varit helt fantastisk. Men han var inte bara det. Och det är det vi ska se nu. För även om han börjar följa Jesus så händer det ju saker allt eftersom. Han får lära sig liksom att ta av sig den där masken. Han får följa med när Jairos dotter uppväcks. Tillsammans med Jakob och då Johannes och Petrus så får de vara med på såna här lite speciella tillfällen. Jairos dotter uppväcks och då tänker man så här, men nu måste han ju verkligen ha fattat allt. För får man se ett litet barn uppstå liksom? Nej, inte riktigt. Han är lite trög. Lite mänsklig får vi nog säga. Han får se den här 12-åringen återfå livet. Han kallas ju också, han har ju ett smeknamn också. Han och brorsan kallas ju för Oskans söner. Så ni vet, han har ett temperament också att brottas med. Mm. När det inte riktigt passar honom så händer ju den här konversationen, ni vet. Du, Jesus, ska vi nedkalla eld eller över dem där? De har inte riktigt fattat. Då tänker man så här, men har du inte blivit helgad någonstans, eller? På tal om munnen, på tal om det här. Han tappar sig liksom och så säger han det när människor inte riktigt är riktigt så som han tycker. Ska vi nedkalla eld över dem? Nej, säger Jesus, det ska vi inte. Och på ett sätt så kan man ju tänka sig, men går det inte djupare liksom? Och på ett sätt så kanske du och jag känner igen oss att det vi vill, det gör vi inte alltid. Ibland blir det fel. Oops, det var ju inte så det var menat liksom. Även om vi har sett under och tecken. Även om vi håller oss nära Jesus. För här, sen finns det en annan tillfälle. För det ligger också lite nära Johannes. Hur nära Jesus kan man få komma? Alltså det är ju fint att vara den bästa, va? Den närmaste. Så han, vid ett tillfälle så drar han in sin mamma. Mm, det är ju ett bra S. I rockarmen liksom. För att hon ska lägga ett ord. Och så säger hon, skulle mina söner här, Jesus, kunna få höger och vänster liksom, platserna här? Skulle de kunna få det? Kvinna, du vet inte ens vad du ber om, säger Jesus. Det blir ju jätteosämja i lärjungaskapet liksom, när någon ska ta sig före någon annan och drar in mamma. Det är ju lite sådär, det blir lite jobbigt. Då måste Jesus markera igen och så tänker man, men snälla någon. De här bröderna går ju med Jesus. Nej. Men det är ju inte så att Jesus liksom pötter bort dem. Utan han får ju varsamt korrigera dem. Med orden. Med att alla får plats. Med att man kan inte pötta sig fram liksom. Ja, hur ska det gå för denne Johannes som blev kallad? Ja, sen får han ju följa med upp på härlighetens berg. Nu får han väl allt förklarat, va? På förklaringsberget, nu måste det väl ljusna ändå. Och så är han där tillsammans med de här andra. Och så får han se Jesus stråla i härlighet. Liksom. Och de faller ner i vördnad. Och han ser de gamla profeterna. Det är som att han får förklarat för sig av lag och nåd och allt. Liksom. Och Petrus, han som är så ivrig. Åh, han vill ju bygga en hydda. Vad bra att jag är här. Liksom. Ja. Och då tänker man, men nu Johannes har du ju sett Jesu ansikte. Ja, men det hjälper ju inte ändå, för sen ni vet så går tiden. Och så möter han Jesu ansikte på ett helt annat sätt när det förvrids och förvrängs ner i Getsemane i ångest. När Jesus ber den där bönen att skulle du kunna vara med, du tillsammans med brorsan och Petrus och be och vaka med mig. För jag ska gå igenom en kamp. Kan ni dygna med mig? Det var inte något svårt Jesus bad om egentligen. Men inte ens det mäktade han med. Trots att han har sett, att han har hört, att han borde förstått. Så när Jesu ansikte som för ett tag sedan strålade i härlighet förvrids i ångest och djup nöd. Så orkar han inte hålla sig vaken. Hela Johannes liv är liksom fram och tillbaka. Jag borde ju, jag visste ju. Och där innan, när de satt på den övre salen och skulle fira nattvarden. Vart fanns Johannes då? Ja, har vi sett den där målningen på den sista måltiden så ser man en bland gestalt att, ja, vart finns Johannes? Ja, han finns alldeles nära Jesus. Och vad är det han gör? Jo, han lutar sitt huvud mot Jesu bröst. Någonstans visste han sin plats. Någonstans visste han att trots att jag är den jag är och gör så gott jag kan och ibland blir det så tokigt fel, så får jag alltid luta mig mot Jesu bröst. Jag vet vart jag hör hemma. Jag vet vart jag får komma tillbaka. Trots mina misstag. Johannes är ganska lik dig och mig, skulle jag tro. Och jag hoppas att du, likt Johannes, vet vart du hör hemma. Att du inte känner att det där som blev så fel, det är inte hela sanningen om dig. Utan vi får alltid komma tillbaka och likt Johannes sitta där bredvid Jesu bröst. För när Jesus sen korsfästs och dör, vart finns Johannes då? Ja, då är det många andra av lärjungarna som har haft höga bekännelser men inte mäktat med att följa Jesus. Men Johannes är där. Johannes och Jesu mamma. Och så händer det där som vi inte kan köpa eller ta oss. Som Johannes en gång i ungdomen bad om. Kan jag få vara där nära dig, Jesus? Helt plötsligt så ger Jesus honom den platsen. Johannes, min son, där är din mor. Plötsligt får Johannes träda in och ta Jesu plats. Är ni med? Vi kan inte i egen kraft armbåga oss fram på, liksom genom att trampa ner andra, ta plats hos Kristus. Men när vi i vår sårbarhet söker oss till korset, då sätter Jesus oss i relationer, i goda relationer. Och han bjuder oss att få gå in i hans ställe, föra hans sanningar vidare. Och Johannes, som var den yngste, som av många var borträknad, liksom, det är ju lillen. Liksom. Det är han som sen blir den gamle. Som har fått använda sitt sätt att tala om Jesus. Och skriver så vi än idag kan få uppmuntras. Förstå vem Jesus Kristus är. Han kom till sin rätt. Vägen var inte enkel och han fick karaktärsdanas, men han valde att följa och Jesus övergav honom aldrig. Det står om Johannes att han blev gammal, runt 90 år. Och han fick hela sitt liv, liksom, tänker jag, uppleva det där att att följa Jesus, det var precis det där som att leva på vågorna, liksom. Som att leva på ett underlag som man inte kan förutsäga. Men man får ge sig hän i tillit. I tillit till att han som har kallat mig är trofast. Och det är han än idag för dig och mig. Så du som upplever att du är ett och-barn. Eller att du har blivit hela ditt liv satt, liksom, presenterad i relationer till alla andra. Titta in i Jesu ögon, för han ser dig och han kallar dig att få följa honom och uttrycka dig på ditt sätt med det som du har fått. Och då ser det lite olika ut, men det är tillsammans med Guds heliga som vi förstår höjden, bredden och djupet och längden. Nu ber vi. Herre, vi tackar dig för din trofasthet och vi tackar dig för att din kallelse står fast. Och vi tackar dig för lärjungen Johannes som också efterhand fick komma att kallas kärlekens apostel. Som när han fick släppa allt det där som inte var han, som var pålagt, och titta på dig, liksom, fick hitta sitt uttryckssätt och fick hitta sin plats nära ditt hjärta. Som fick känna att det finns en plats att luta sig mot trots alla nederlag, alla komplexa situationer, som visste sitt värde, Herre, och som vågade tala om kärleken ifrån dig på ett sätt som befriar och hjälper människor att söka dig, Herre. Tack för ditt ord som än idag berör oss. Tack för att det är levande och verksamt. Och du vet vilka vi är, Herre, i den här tiden. Tack för att du kallar på oss, oavsett om vi är lite impulsiva, Herre, eller om vi är lite mer noggranna och ordningsamma. Det spelar ingen roll, Herre. Du älskar oss och du har en plats för oss. Du har ett uppdrag för oss var och en, Herre. Och tack för att vi med våra liv kan få vara med i den här tiden och göra skillnad, Herre. Så led oss nära ditt hjärta och led oss ut på det sättet du vet att vi har en plats att kunna gestalta dig. Tack för din rörelse här, Herre. Tack att du rör dig bland oss. Att du tittar på oss var och en, inte som en grupp, Herre. Tack för vad du gör. Tack för att du har goda tankar och du har framtidstro, Herre. Så vi får be, Herre, mer av dig. Mer av dig, Jesus, i våra liv. Amen.